Glad vårdagjämning som det är i morgon när vi spelar in det här.
Ja, då är det imorgon.
Och ni som alltså, lyssnar, ni har haft vårdagjämning.
Ja, ni har haft vårdagsjämning. Jag la ju upp min online-program. Jag har ju ett Vandra med Prisinnan online och där skrev jag om den här tiden. Och gud vad det är mycket. Alltså det är vårfrudag och det är vårdagjämning och det är våffeldag och det är Maria bebådelsedag och det har varit röd dag och det är inte röd dag och det har varit palmsöndag och det är påsk och det är, alltså här är det ju och det är ostara, det är mycket mischmasch här av hedna traditioner och kristendom.
Är det ett problem?
Nej, det är bara roligt liksom hur människan håller på och ska definiera saker hit och dit liksom. Och ja, man tänker typ så här, förra högtiden vid Disa, Blot och Imbolc, där är det inte lika mycket alltså olika benämningar på dagar.
Jag är så himla inspirerad av American Gods, Neil Gaimans och Stara.
Ja.
Alltså gudinnan och Stara i boken, i tv-serien. Alltså jag
She
tror
kicks
att,
ass.
Alltså hon har verkligen inspirerat. Alltså det är liksom nog en sån viktig inspirationskälla till min bild av den här tiden. Yeah. Som är bara så här, bunnies and eggs and flowers och färger. Och samtidigt bara typ så här mega power för att man har makt över all fertilitet. Yeah.
Jag älskar i boken, spoiler alert nu, men jag älskar i boken när den här urgamla gudinnan bara kommer in med typ fertil, fruktbarhet, växtkraft och typ så här, alla nya gudarna bara, vi kan typ inte göra någonting.
Nej.
Men det fina är ju att hon får ju sin kraft av, liksom, av att människorna också kallar på henne och tror på henne. Hon växer ju med att människan är en del av naturen.
Ja, men det är ju också hela premissen i American Gods att liksom gudarna inte, alltså de är självständiga väsen men de är liksom beroende och de någonstans av relationen till människor, så att apropå det här med så här moderna traditioner liksom att om vi är jättemånga som kallar på Ostara, då finns Ostara. Man kan ju också diskutera så här, men var Ostara verkligen en anglosaxisk förkristen gudinna eller var det bara namnet på en månad? Men typ så här, om vi jobbar med Ostara nu, då finns ju Ostara nu. Liksom.
Ja. Jag tänker också så här att människan har på något sätt lyckats med att ta bort människan från våren och naturen och säsongerna genom att säga att vi inte är viktiga för våren, att våren kommer av sig själv.
Mm.
Och i ett rationellt sätt att se på världen så ja visst, våren kommer, men jag tänker på det här med tranafton, den här gamla traditionen att när tranan anleder så kommer hon med, det sades att hon bar ljus i säng, vilket innebar då att det, då nu kom tranan med och berättade att våren var här och då skulle man gå och lägga sig utan ett tänt ljus för man ska kunna orka liksom vara med på de ljusa dagarna. Eller ljusa tiden på dagarna. Och alla barnen, de sprang liksom runt och sprang trana. Och liksom klädde ut sig till tranor eller delade ut tranbrev där det stod att nu är tranan här. Och så, ja, men lite så här som Halloween låter det som.
Och just det, och sprang barfota runt också.
Ja,
det har jag tänkt
barfota,
att jag ska göra här
ja,
nu någon gång. När det inte är jättemycket snö. Jag har ändå lite tid innan vårfrudagen. Hoppas på att det
tid
kan komma någon liten, annars får jag springa i snön, men det borde, alltså jag har sett citronfjärilar här.
Va?
Ja, alltså i
så
helgen.
Är det precis att det var snö?
Jag vet, men det är ju starurar som vi har pratat om. Snöstormar som kommer. Men alltså i helgen så var det så somrigt så att jag satt i bara tröja och såg citronfjärilar. Och så nu är det snö. Jag undrar vad som har hänt med de citronfjärilarna.
Jag hoppas de har en plan.
Ja, jag hoppas naturen har en plan för det. Eller ser det så här, bara så hemskt.
Ja, nej, men alltså att de frös ihjäl, tänker du kanske?
Jag tror det. Men jag vet inte annars. Men jag tänker att det kanske kan komma tillbaka en sånt väder lite snart. Så kan jag springa trana då.
Du kan springa trana. Jag också läste någon kvinna från Värmland som berättade att när de hade sprungit trana, alla barnen, då fick de sen komma hem och äta våfflor på kvällen.
Mm. Är du en sån som gärna äter bakverk enligt olika högtider?
Nej, jag äter bakverk när jag vill.
För att jag blir liksom, jag får ett sug. Alltså jag får ett så här oförklarligt sug efter semlor runt fettisdagen. Och du, alltså hela, det är verkligen så här nästan det mest påtagliga liksom suget. Så här, bakverkens årsjul.
Alltså det är bara det att nu finns det ju allting. Nu finns det ju liksom punschrullens dag, kanelbullens dag. Jag vet inte. Jag fattar de här grejerna, för de är ju lite, de är lite mer 1800-tals klassiska liksom, men jag vet inte. Nej.
Jag tycker ändå det är roligt, för jag har förstått det som att det är väldigt så här unikt för Sverige.
Ja.
Jo, vi är ett sekulärt land. Vi vet inte vad vi ska fira, så vi firar bakverk.
Bakverk, det är skitbra ju. Ja. Nej, men det är ju också att det känns som att den stora teorin kring våffeldagen är att liksom det har gått typ från vårfrudagen. Ja. Ja, vårfru. Jag tänker att det kan ju vara södra Sverige. Våffeldagen, alltså vårfru, våffel, vårfru, våffel.
Sluddrigt.
Vaffel, ja. Jag skyller på Skåne. Hallå, jag har ett väldigt roligt erbjudande till våra Patreons.
I know! Mm-hmm.
Vi, jag och Läkekonst, Ella Hallberg och Antonia Armini Gabler, vi har ju ett event som heter Kunskapens frukt som vi förra året lottade ut biljetter till via podden. Och samma sak gäller igen. Och i år är Kunskapens frukt 2 dagar, 26-27 april, och temat är utmattning och naturen. Vi frågar oss inför det här kunskapens frukt, stressens och utmattningen och naturen, hur hänger de ihop? Och hur kan vi läka på riktigt, och hur kan vi nära ett aktivt hopp? Och hur hänger det ihop med att återförtrolla världen? Så att här går vi liksom in och tänker så här, ja, det är inte så jävla konstigt. Det har ju du och jag pratat om, Elin, i podden. Liksom, att vara utmattad och ha utmattningssymptom. Och till slut kanske det går så långt att man liksom bränner ut sig i en samhälle som också hyllar och stödjer system där folk ska ösa ur sin sinande brunn. Och samtidigt också leva på en jord som håller på att inte ha resurser för oss alla. Så det här är ett, det är liksom att, jag skulle säga så här, om man är sugen på att fördjupa sin kunskap om sambandet mellan naturens läkande, spiritualiteten, helhetshälsan och utmattningssymptom och återhämtningsmöjligheter, då ska man ju verkligen komma på det här eventet alltså.
Och det är massa fler än dig och läkaren som är där och pratar också, eller hur?
Exakt, det är Elisabeth Enqvist som startade Utmattningshjälpen och grundade Medieyoga för typ 20 år sedan. Det är Petra Kalla som är yogaterapeut och fysioterapeut. Hon jobbar jättemycket med smärta. Sen är det Anja Berg, hon är också yogalärare och jobbar med nervsystemsreglering. Sen är det Petra som är psykolog och naturterapeut och skogsbadsinstruktör. Och så är det Pella Thiel, ekolog och författare och jobbar jättemycket med inre och yttre omställning. Och så är det jag. Och så är det Ella och Antonia från Läkekonst. Och sen så kommer Elin Heil som är Avalon Pristina att hålla invigningsceremonin.
Och allt det här är online. Så man
allt
kan
det här
liksom,
är online.
Man behöver inte ta sig någonstans. Det är ju superbra.
Exakt. Det är online och man kan vara med på hela. Och om man inte kan det kan man ju, så spelas det in så kan man titta senare. Mm. Och då lottar vi ut 3 biljetter till våra Patreon.
På lovernivå uppåt, eller hur?
Ja, precis. Mm. Så att håll koll på Patreon-appen så kommer ni snart veta om ni har vunnit eller inte.
Alltså det här är en lyxig sak att vinna.
Ja, det här är en lyxig sak att vinna. Ja, förra året hade vi ju tema hormonhälsa, spiritualitet och jävlar anamma. Det var ju svinroligt alltså. Mm.
Så lyckat var det.
Det var lyckat.
Men du, idag då, vi ska prata vidare, känns det som, lite delvis på samma tema som vi har pratat just nu, eller i alla fall jag ska göra det. Vi ska prata om sol och måne. när vi kom på det här temat så var ju det först och främst för att du ville prata om månen. Eller
just
hur?
Det.
Och liksom ja. Månens cykler, hur man kan jobba med månen magiskt på alla olika sätt. Och då var jag så här, jag vill prata om solen. Och så kom vi liksom på lite grann så här att det är lite som att du är så här månprästinna och jag är solprästinna.
Just det.
Om vi var en girl group. Så.
Ja, om vi var en girl group så skulle du ha solkläder och jag skulle ha månkläder.
Ja, precis. Och så tänkte vi så här, ja men grymt. Vi kör ett avsnitt om båda de här krafterna så får vi prata om våra favoriter.
Precis, och det har vi ju faktiskt inte riktigt gjort. Sol- och månmagi.
Nej, det går ju in i mycket annat. Men nu får vi rikta hela vårt fokus åt det här som är ändå så otroligt centralt i det vi gör.
Jag tänker att du och jag måste också komma på nu när vi har spelat in så många poddavsnitt så känns det som att vi har pratat om alla ämnen. Men vi har ju faktiskt allting bara touchar in på varandra hela tiden.
Man kan alltid liksom också så här, välja, så här single out och fördjupa saker som vi nämner.
Ja. Men alltså månen och stjärnorna och solen. Här blir ju jag så här jättenostalgisk och sentimental och går in i den sidan i mig själv som är ganska äcklig och jobbig också. Och då säger jag så här, det är samma sol som mina förfäder har tittat på och känt värmen av. Samma måne och samma stjärnhimmel. Det blir oändligt att tänka så ju, men det är ju sant.
Ja, kanske mer än, alltså jorden är ju samma såklart också, men den har ju vi människor förändrat så otroligt mycket. Man kanske inte liksom lika ofta möter den på samma sätt som våra förföräldrar mötte den. Men verkligen, solen, månen, stjärnorna, det är bara exakt, det är oförändrat liksom.
Ja, jag tänker så här att, vet du vilken den vanligaste teorin är kring hur månen uppstod?
Ja, det vet jag. Vad tråkigt.
Vilken har du hört?
Jag har hört att det är en bit av jorden.
Ja,
att det är en typ krockel. Av krock, just det. Och så flög det iväg en bit.
Ja, det var en himlakropp som kallades för Theia som krockade in med jorden för typ 4,5 miljarder år sedan. Och då så lade sig det här splittret i jordens omloppsbana. Men tydligen är det liksom inte då bevisat.
Nej.
Men det är den vanligaste teorin.
Men kan inte du, månprästinnan, ta oss på en liten så här odyssé med månen? Berätta. Oh. Du får liksom övervinna mig till månens sida.
Åh, vilken uppgift. Ja, men alltså jag tänker att jag tänker på så här lite enkla saker först som är kul med månen är ju att det är liksom, alltså jordens gravitationskraft håller ju faktiskt månen på sin bana. Men månen har också liksom en gravitationskraft som håller jorden på sin plats. Mm-hmm. Vilket att vi får den här jämna lutningen som gör att vi får typ exempelvis olika årstider, olika klimat. Så att månen har liksom en liten funktion där att hålla jordaxelns lutning. Och om den inte skulle göra det så skulle liksom det bli mycket kraftigare klimatförändringar och det skulle kunna liksom finnas fler och längre istider. Mm. Så att det är också månen som ger oss dygnen. Och då skulle, om inte den här lilla lutningen fanns, så att månen påverkar den här lutningen, så skulle dagarna eller dygnen skulle bli kortare för vi skulle rotera mycket snabbare. Så att det är ju liksom så här, man tänker också att månen jobbar väldigt mycket med vatten. Alltså det drar i vattnet, tidvattnet. Månens tyngdkraft gör att tidvattnet kommer och går. Och här i tidvattnet, här när vatten försvinner och kommer tillbaks, där skapas det ju liv, eller hur? Det är riktigt, alltså de här tidvattenzonerna är jätteviktiga för evolutionen. Så att det är ungefär som dina favoritställen i våtmarkerna. Det här vattnet som sjunker undan och kommer tillbaka, det gör ju att syre och vatten möts. Mm. Så att det är en riktigt, utan månen skulle vi inte ha de här väldigt speciella zonerna liksom, där liv kan skapas.
Wow.
Jag tänker att där någonstans borde jag väl egentligen vinna över dig.
Ja, men absolut.
När det inte är så mycket flum, va?
Nej, men alltså det är ju jättemagiskt med månen. Det är liksom, alltså, dels tycker jag det är så otroligt vackert med liksom den lilla skäran. Och sen så när det är fullmånen och det är ljuset som uppstår. Och de väsen som man bara ser i månljuset som liksom
ja.
Glittrar i silver. Alltså det är ju helt fantastiskt, verkligen.
Ja, alltså det är ju riktigt, riktigt magiskt, det måste man ju säga. Jag tror också så här att alltså både soldyrkan och måndyrkan går ju hand i hand. Jag tror inte att du kan ta någon kultur eller tradition i förkristen tid som inte har en relation till de här två.
Nej, absolut.
Alltså, och det är intressant att i vissa kulturer så är det en feminin gudinna eller ett feminin kraft. Och i vissa kulturer så är det en manlig gudom eller gud. Och ibland så är det liksom, och det är ofta i fas. Alltså det är ofta ett syskonpar eller ett kärlekspar, solen och månen. Eller att de har en relation som hela tiden, alltså de behövs. De jobbar tillsammans liksom för att få bort ett externt hot.
Jag tänker att en stor skillnad på solen och månen är ju, nu när du pratar om faser och sådär också, är ju att solen ser ju ändå typ likadan ut hela tiden. Liksom.
Ja.
Men månen har ju det här, det känns ju som det nästan mest utmärkande för månen, att den liksom synbart förändrar sig på himlen.
Ja. Och det, den förändras ju på himlen, vilket har också varit den första kalendern.
Mm.
Att veta dels fullmånen eller mörkermånen, men också sen kunna räkna. Och känna skillnaden i luften, i markerna, och liksom veta att när månen är full och det är då typ gräsmånad eller vargmånad eller det är ugglemånad, så ska man då ses. Och då är det den här tinget eller den här festen, eller då kommer det här barnet att födas och så vidare. Nu är det dags att vandra, för att man har kunnat förhålla sig till att man har sett månen.
Mm.
Att den första kalendern som man har hittat, den har ju kopplingar till månen. Och det är en av de här Venus-skulpturerna, de här frodiga kvinnliga statyerna. Du vet vilka jag menar, va?
Ja. Venus från Willendorf är väl den typ kända.
Precis. Ja. Och det här är en som heter Venus av Lausel. Den är 20 000 år gammal. Och hon håller en hand över livmodern. Och i den andra handen håller hon ett bisonhorn. Som ser ut som en månskärva med 13 stycken skåror.
Mm.
Och där så, jag menar mer feministisk tolkning av det här är att det handlar om att om hon håller handen på livmodern, det handlar om en menstruationscykel, det handlar om en 13 månader med 28 dagar snarare än att det ska vara 12 månader, för det stör ju lite grann. Alltså vi har ju vissa månader, det blir så här två fullmånader, du vet. Så att ett år som har 13 månader är mer synkroniserat med en ungefärlig menstruationscykel på 28 dagar.
Just det.
Och då kan man ju också tänka att det går att räkna ut när ett barn ska födas. Det kanske till och med går att ha räknat ut viss fertilitetsförståelse. Det går att räkna ut när man blev gravid.
Mm.
Så att jag tror att det där är också kunskap som är viktigt i ett samhälle där man kanske inte är bofast. Mm. När ska man vandra? När vet man att barnet kommer och så vidare? Så det är ju intressant också att den här 13 skårorna, 13 månar och att siffran 13 är så ett sånt oturstal.
Mm.
Och att det alltid är fredag den 13 på Frejas dag.
Det är ju väldigt tydligt.
Det är lite tydligt, va? att talet 13 har blivit lite smutskastat. Så att månen har liksom försökt, alltså man har ju ändrat kalendrar många gånger med reformationer och alltså dels ändrade man lite under reformationen på 1500-talet, men sen så ändrade man på 1700-talet när man gick från den julianska till gregorianska kalendern, och då sköts alla dagar liksom tillbaks, vilket var typ jättejobbigt för alla bönder och så vidare. Man började säga så här, gamla midsommar, gamla vårfrudagen och så vidare. Den här kalendern med månen så här kallas för gynocentrisk. Och då räknar man graviditeten som 10 månader, inte 9. 10 månader med 28 dagar var det, alltså 280 dagar.
Mm.
Och det var liksom, det är, många vill ju gå så långt och liksom prata om att det var faktiskt så som tiden skapades. För att det här är det första som egentligen var väldigt viktigt att ha koll på.
Mm. Nu får jag fråga en sak. För att jag tror nu när vi pratar att en sak som jag har haft svårt med månen, det är liksom det här att, typ, ja, det finns något narrativ om att liksom man ska känna så här känns fullmånen, så här känns den växande månen, så här känns den avtagande månen. Jag känner inte riktigt det. Alltså jag känner inte så här, åh, nu är den växande, nu vill jag göra saker, åh, nu är den avtagande, nu vill jag vila. Så som jag känner med solåret väldigt tydligt.
Nej, precis.
Och vet inte om det är så att nu när du pratar att det ändå är så att, om jag tolkar dig rätt, liksom, att man tänker så här bondeåret och det förkristna, att liksom, det är inte så här den växande månen i allmänhet, utan det är liksom kopplat till var på solåret, att liksom, det är den växande månen i vargmånen eller den växande månen
ja.
I liksom, alltså det är olika.
Så jag tänker ju att solåret ger oss den yttre stora resan vi gör i oss själva och följer årstiderna och högtiderna, medan månen påminner oss om varje liksom månads arbete med oss själva.
Mm.
Så att man kan ha en stor cykel och man kan ha en liten cykel. Så och då är det väldigt, alltså dels beror det på vart man är själv i livet. Om man jobbar magiskt med månen och typ spirituellt med menscykeln, om man blöder, så handlar det ju om vart man är på solåret och vart man är i sitt eget liv. Och där kan du jobba med månen för att påminna dig om att hämta hem dig själv. Exempelvis, så här säger vi, det är vår. Det är vår, det är nu. Det är liksom den här växande fertila kraften kommer tillbaks. Det är mycket som händer i naturen. Men man själv kanske känner sig lite ur fas på grund av privatlivet och saker som händer. Då kan man vända sig till månen för att komma i fas. Man kan ju dels jobba för att få tillbaks sin kraft i form av att jobba med blodet. Liksom att få tillbaka sitt blod, att börja utsätta sig för månljuset för att kunna börja blöda på ett visst sätt eller få ägglossning på ett visst sätt. Men om man inte vill gå så djupt kan man ju bara tänka att man kanske har en intention och en önskan att komma i fas, och man använder den lilla måncykeln för att ge sig själv möjligheter att komma i fas. Så typ mörkermånen tar dig tid att sätta dig i mörker, vara utomhus eller titta ut i mörkret om man inte kan gå ut. Kliva in i ditt eget, i din egen mörker eller din egen mörka livmoder. Och gå till djupet med det som stör dig, om det nu är så det känns. Och sen utifrån det mörkret kliva ut i den första lilla skärvan av nymånen och liksom så här, jobba då med den lilla strimman av vad det eventuellt skulle kunna vara. Och bara, precis som vid imbolktiden, det är bara en liten strimma av något. En liten mini insikt. Och sen så långsamt låta det växa i den växande månen. Och sen så, precis som typ vi och stara tiden märker, men vad är det för någonting här? Och kanske märka att att man har kommit lite djupare in i sin process, och sen kommer man till fullmånen där man kan kliva ut och släppa taget eller förlåta eller se det för vad det är för någonting. Och då behöver man inte lyckas liksom med någonting stort, utan det är bara att kliva djupare in i den där lilla grejen i dig som kom fram vid mörkermånen. Och sen vid den avtagande månen släppa det ännu mer som du började släppa, eller vid fullmånen. Och sen så bara långsamt kliva tillbaka igen i mörkret. Så för mig är det som att jag gör hela årshjulet i en måncykel. Och att jag kan tycka att månen blir mer påtaglig än det blir lite mindre arbete än att tänka så stora penseldrag hela tiden.
Mm.
Så då blir det som att det bara går typ 2 veckor mellan mina små mikroceremonier.
Mm. Men du nämnde någonting om månljuset. Hur viktigt är det fysiska månljuset i det här arbetet?
Jo, men alltså om du vill, om du har problem typ med menstruationen, så är ju exempelvis artificiellt ljus kan ju påverka dig på olika sätt. Och kan, liksom, eftersom sömnen, den cirkadiska rytmen som påverkar hälsan påverkas av att det är artificiellt ljus. Och då kan man försöka jobba med att vara så nära naturligt ljus som det finns. Liksom att jobba med solen när den är uppe, jobba med mörkret när det är mörkt. Men sen att kliva ut i månljuset, speciellt om man inte har något blod. Alltså om man av olika anledningar inte blöder eller har för långa cykler, så kan man verkligen sitta ute i månljus och kalla hem sitt blod. Och det kommer komma tillbaks om det inte ligger någon jättestor liksom näringsbrist eller ätstörning eller alltså någon sjukdom i grunden. Men om det bara är obalanser som finns i systemet mera energimässigt. Och till och med ibland också, även om man har en del näringsbrist, så kan det här hjälpa blodet att komma igång. Jag skulle säga att det är viktigt.
Jag tror att det är en sak som jag tycker är svårare med månen än solen. Det är ju det att när det är typ moln, då har jag svårare att connecta med den fysiska månen. Alltså för solljuset tränger ju någonstans igenom molnen. Mm. Det blir ändå ljust på dagen liksom. Mm. Medan ibland så går det ju långa perioder av att man faktiskt inte ens ser månen. Och då känner jag att jag typ tappar bort de cyklerna lite grann.
Mm. Men det är ju det som är månens magi, att det bara sker där bakom. Jag tycker att månen påminner oss om att vi kan kliva ut när vi vill och vara så där extremt vackra och lysande och fulla av fett ljus. Och alla bara, oh wow, månen, hon är full. Bara dyrka liksom. Men att jag kan vara lika vacker och härlig och underbar och fantastisk fast jag väljer liksom att jag orkar inte visa det nu.
Mm.
Alltså, så att jag tänker att när månen, vi inte ser månen, så blir jag alltid så här, I know you're, alltså jag vet att du är där. Jag vet att du är full. Jag kan bara inte se det. För det är inte meningen att du alltid måste visa mig att du är så stor och full. Du har liksom inga obligationer till mig som människa. Men jag vet att du är där. Och därför så är det ju viktigt kanske att om man vill jobba med månen, så behöver man vara ute i alla fall någon liten sekund varje natt för att få lite koll. För du kanske inte ser fullmånen, men du kanske ser en väldigt växande måne.
Mm.
Och då får man ju också, då kan man ju sitta i det ljuset.
Mm.
Och jag är också så här, alltså jag håller inte på med att så här, det måste vara klockan 4:28 på morgonen så är månen full, då är det mest kraft. Alltså jag jobbar inte så med månen. Jag tänker att det är en så här tre, fyra dagar där det är liksom i fullmånekraft. 3-4 dagar där det är mörkermåne, nymånekraft. Alltså så att man liksom cut some slack. Jag orkar inte hålla på med tid, klockslag.
Nej, det går väl lite emot själva idén om en kalender som inte är inte en modern kalender.
Men hur kan inte du prata lite om solen kring vad jag har pratat om? Med månen.
Mm. Alltså det första jag tänkte på med solen, och som ju faktiskt var det som du började prata om med månen, Vad är det här med liksom, kopplingen till kön? Alltså att, jag tänker ändå att liksom när man läser nyhednisk litteratur eller så här nyhednisk kultur, häxig, 1900-tals, liksom, då är det väldigt så här, solen och himlen är manlig, jorden och månen är kvinnlig. Det kommer ju egentligen redan på 1800-talet ganska mycket liksom, med typ så här Diana-kulten bland romantikerna som växte upp liksom, på 1800-talet. Det har liksom blivit ett ganska dominerande narrativ runt solen. Solen som så här, Apollo, den manliga kraften, den utåtriktade. Det är hela den här aristoteliska dualismen där liksom, det manliga är varmt, ljust, utåtriktat. Det kvinnliga är kallt, mörkt. Alltså det passar passivt. Det passar väldigt liksom på något vis in med de här två himlakropparna. Och ännu mer så kommer ju det här narrativet. Alltså just genom romarriket. Där alltså soldyrkan blev så otroligt viktig. Och den här guden Mithras som växte fram. Och började firas på den 25 december. Sol Invictus hette hans firande. Den oövervinneliga solen. Och det var ju det som senare blev Jesu födelse. Alltså Jesus tog över Mithras liksom kvaliteter. Men romarriket gick från att vara polyteistiskt med en stark Mithras-kult till att bli kristet. Och Jesus har ju väldigt mycket av de här solkvaliteterna också. Så här, komma med så här ljusbringare typ. Ja, då kanske solen inte känns så häxig med den här bakgrunden liksom. Tänker jag. Jag tänker att det är mycket därför som månen blir tilltalande när man liksom strävar efter en slags motkraft mot det dominerande patriarkala kristna. Då är det såklart att solen känns lite kapad liksom.
Jag tänker att det där inte är sant.
Ja, nej men precis. Alltså, det är det jag tänker att liksom det kristna och det grekiska narrativet kring solen är ju dominerande. Men om vi tittar på kulturer runt om i världen så finns det ju hur många solgudinnor som helst. Och det räcker ju bara att titta på den nordiska liksom, mytologin så är solen kvinnligt kodad. Vi har liksom lettiska och litauiska Saule, den samiska Beivi, finska Päivieter, japanska Amaterasu, inuitisk Cherokee, Bridget, den iriska gudinnan, är kopplad till solen. Alltså det finns så många.
Och vad heter hon? Grainy.
Just det, Grenja. Ah, jag vet inte. Ja, säger jag, men ja. Ah. Just det, också irisk.
Och hon, den här forngermanska sol.
Ja, precis. Det är ju skitmånga. Som ju är liksom forngermansk, fornordisk. Om man går ännu längre tillbaka i tiden, man går till bronsålder. Liksom förbi, om vi liksom hoppar tillbaks förbi järnålder och förbi liksom vikingatid och sådär till bronsålder och tittar på det man har hittat liksom i olika gravfynd, mossar och på bildstenar. Då är det ju tydligt att bronsåldern i Norden var en solkult. Liksom.
Yes.
Alltså man behöver inte gå så långt bak i tiden för man till exempel tittar på bildstenarna här på Gotland, på Fornsalen. Så ser man ju liksom att de lite mer sentida bildstenarna, så här vikingatiden, där är det mycket runor, det är mycket så här, typ Oden på Sleipner och sådana grejer. Tittar man på de äldre bildstenarna som går typ tillbaks till så här 400-500-talet, då är det ju liksom bara solmotiv. Typ olika spiraler, solskivor, solcirklar. Det är ändå så ganska nyligen. Liksom. Det är ju där vid skiftet. Men, och så går man ännu längre tillbaka i tiden. Så till exempel så har vi den kanske allra mest kända, så här, i alla fall för mig mest kända solavbildningen. Och det är ju Trundholmsvagnen från 1400-talet före Kristus. En sån solvagn, liksom bronsskiva dragen av en häst liksom, som man har hittat. Just de här liksom solvagnarna, de finns i flera kulturer. De finns också i vediska kulturen. Mm. Så man tror, eller det finns liksom forskare som tror att den här solkulten, den är proto-indoeuropeisk. Alltså när liksom det vediska, det nordiska, när det inte fanns utan vi var liksom en gemensam kultur en gång i tiden för tusentals år sedan, så liksom uppstod den här solkulten med en gudinna som har en solvagn. Och sen så kan vi följa det ända in i Eddorna, liksom vikingatidens, där sol, sunna har fått en mycket mindre roll, men fortfarande finns där med sin solvagn.
Just det.
Alltså du hör hur jag blir när jag pratar om det här. Jag älskar henne så mycket.
Kulturer som dyrkar en jordemoder dyrkar också en sol som är feminin. Vilket också makes sense att då de manliga gudarna skulle vara typ himmelsgudar. Att de skulle liksom himlen och solen tillsammans befrukta jorden. Det känns så här logiskt på något sätt tycker jag.
Mm.
Ja, som att regnet kommer, regnet från himlen och stormarna, alltså torkraften, om man pratar där vi kommer ifrån. Och sen sol och sunna och sen så de tillsammans så här värmer upp jorden.
Mm. Ja, men jag tror också, och jag tror också som jag alltid tror att den här strikta dualismen mellan liksom sol och måne, nu har ju vi spelat lite på det här avsnittet att så här, som att du och jag är någon slags dualism, men jag tror liksom ändå att så här, alltså det är så mycket mer komplext, och som du säger liksom att sol och månåret, de samspelar ju, det är ju inte en motsättning mellan dem, och det är liksom att försöka dela upp det i så här, det här är manligt och det här är kvinnligt. Det kommer alltid finnas kulturer och exempel på att det är på ett annat sätt. Så att, alltså det är så mycket mer en väv än vad det är så här, två motsatta krafter.
Det är väl egentligen så att man mer eller mindre nu för tiden i modern arkeologi pratar om att under bronsåldern så har det verkligen varit så att kanske inte Freja, men någonting som är åt Freja-hållet eller Freja-hållet har varit det som man har dyrkat. Och att det finns en... sen så vandrar liksom Freja och blir Freja inom asatron.
Mm.
Och sen så vandrar hon vidare och blir vår fru och blir jungfru Maria. Och sen så försvinner de här självständiga gudinnorna ganska totalt i och med 1800-talets
natural. Och jag läste också att det finns en rörelse från den här proto-indoeuropeiska som ännu kanske tidigare än bronsåldern till och med, men in på bronsåldern, att de här solgudinnorna, de förvandlas till jordgudinnor också.
Just det.
Mm. Att det liksom är, för det kanske man kanske mer förknippar Freja med jorden, eller jag tror att jag gjorde det i alla fall.
Mm.
Och att liksom det blir en rörelse så, men att det finns ju många drag hos Freja som tyder på att hon var en solgudinna, till exempel.
Mm. Mm.
Det här att hon har det här halsbandet, Brisingamen, som ju betyder eldsmycket.
Just det.
Hon har ett eldsmycke runt sin hals och hon gråter tårar av guld. Jag tänker att man kan se det framför sig som solens strålar. Samtidigt som jag kan känna ett motstånd mot att försöka skapa en enhet av alla gudinnor. Måste alla vara Freja? Liksom? Kan det inte få finnas en mångfald också?
Jo, det tänker jag. Jag tänker det. Alltså, jag tänker bara att det kanske är som att Freja, om man tar Freja-kulten, så har den överlevt för att den var kopplad starkt till solen. Och sen, för jag tänker Siv. Tors fru Siv med det gyllene håret.
Mm.
Alltså man kopplar henne nu med till säden. Men alltså Maria Quillhaug pratar ju väldigt mycket om just det här syskonparet eller kärleksparen. Sol och måne. Eller himmel och sol.
Mm.
För att det är mycket möjligt att Siv kan ha haft med solen att göra med tanke på det gyllene håret som också strålar. Och sen när Loke tar hennes hår så är det ju det har ju blivit som att så här, åh nej, jag är så ful utan mitt hår i så här senare saga. Men det är ju så här, åh nej, Loke tar livskraften
eller? Just det.
Definitivt. Mm.
Ja, men jag tror liksom bara så här, ja, det är igen det här liksom att det inte behöver vara antingen eller liksom. Jag tror att jag mer tänker på gudinnorna och gudarna som den här Neil Gaimanska versionen. Att liksom, det finns många solgudinnor, det finns många frejor. Alltså det kanske inte ens är en, liksom, utan det är på något vis i vår kommunikation med de här krafterna som det liksom blir något nytt.
Jag tänker bara att den här solkraften är så den har liksom bevarats bara för att det är just solkraften.
Den är väldigt universell på något vis kanske.
Ja, precis. För att om solen försvinner, då går det... Alltså vet man ju också hur det går. De gånger som det har varit stora vulkanutbrott och mycket aska och solen har täckts. Hur läskigt det är för människan och hur kallt det blir och att man inte kan leva på jorden.
Men när du kallar på solen, vad kallar du, vad använder du för namn, vad ser du för bild?
Jag brukar säga sol faktiskt. Ja, sol eller sunna.
Och hur uppfattar du henne?
Jag uppfattar henne som värme. Mycket. Uppfattar henne som att hon kommer från ovan. Och värmer upp. Och jag uppfattar henne som näring. Du då?
Jag menar, jag har ju skrivit en sång om exakt hur jag uppfattar, uppfattar
Alfrödul.
Ja, i den sången så kallar jag henne för Sunna och Alfrödul, som ju är ett tillnamn. Alvstråle brukar man översätta det till, eller som kopplat till alverna på något vis. Så jag tänker, så som jag uppfattar alverna, så är det liksom en väldigt så här livgivande kraft, en väldigt så här fruktbarhetskraft. Och att det liksom är solen kopplad till alverna då liksom, genom det namnet. Och sen så är det väldigt mycket liksom det här solvagnen är på något vis viktig för mig också. Med hästarna som drar vagnen, Arvaker och Allsvin. Och liksom, för det finns en kraft, alltså hästarna har en så här, solen har liksom en kraft, den har en framåtrörelse, den är motsatsen, hon är motsatsen till stagnation och depression också. Alltså för någon som liksom har kämpat mycket med psykisk ohälsa genom hela sitt liv, så känner jag att solen är den jag kan vända mig till för att ta mig ur liksom ångest och depression. Hon är väl liksom rörelse, framåtgående, nu kör vi liksom. Och med hjälp av den här värmande, som du säger, liksom kraften som när man känner att man liksom bara har frusit till is liksom. Ja, men också när vi pratar om freeze, alltså så här känslomässig, neurologisk freeze-reaktion, traumarespons liksom, så känner jag att solen, sunna, det är verkligen någon jag vill kalla på liksom för att hjälpa mig. Hälsa dig Alfrödul, sunna i gyllene vann. Hälsa dig Alfrödul, kom ge mig av din kraft.
Ibland så kan solkraften bli överväldigande för många.
Verkligen.
Att det blir liksom nästan too much. Alltså man bara, nej men jag vill bara in i mörkret igen. Och då kommer månen med sin mer, jag skulle vilja säga lite mer delikata ljuskraft. Den är inte lika intens liksom. För att typ om du sitter i solen en hel dag, så kommer din hud inte riktigt klara det. Om du inte är väldigt van. Dina ögon kommer inte riktigt klara det. Men att du kan sitta väldigt länge i månljus.
Men det är också ett ljus. Månen kommer också med ett ännu tydligare kanske ljus i mörker. Liksom.
Det kommer med ett ljus. Och speciellt under de mörka månaderna. Det är otroligt med stjärnnätterna och månnätterna. När det är mörkt vintertiden. Då är det ju, alltså man ser ju så tydligt. Du behöver ju ingen lampa ens.
Nej.
Bland annat Miranda Gray skriver mycket om det spirituella arbetet med månen och månens cykler liksom, och med kopplat till då fruktbarhet. Och att exempelvis pratar hon om en vit cykel och en röd cykel. Och den vita cykeln handlar ju om att man blöder vid mörkermånen och man har sin ägglossning vid fullmånen. Och att den cykeln handlar om att man då kan, om man har en sån cykel just nu, så kan man ta in den informationen att det handlar väldigt mycket om att man jobbar med fertil kraft för sig själv. Att man handlar om att liksom ge näring till sig själv, till sina egna projekt, till sina egna drömmar. till sin egen familj, till sig själv, att man inte behöver vara så mycket ute i kollektivet, utan att det handlar om att jobba för sig själv. Att tänka då att man har ägglossning vid fullmåne, det är ju så här, tänk dig själv i en tid utan elektricitet, när man bara hade elden. Det kan ju vara ganska nice att se vem man ligger med, har jag tänkt på. Att det liksom är så här, man ser tydligt vad det är som ska befruktas.
Just.
Vilket den andra cykeln, då blöder man vid fullmånen och har sin ägglossning vid mörkermånen. Då handlar det mer och tvärtom, att då kanske man ska tänka mer att man går ut i kollektivet och jobbar ut med sin kraft, att man har styrka. Hon kallar det typ för the witch's bleed eller the priestess power, att man liksom kan använda blodet och jobba mer magiskt och kraftfullt och vända sig utåt.
Kan man koppla det här till lite avtagande och växande måne också? Att ja. Växande då blir, vad det nu blir. Om man blöder vid växande så är det den röda, eller?
Ja, ja precis. Alltså, det är ungefär som en årstid. Alltså det blir trösklar.
Ja.
För ofta så vandrar ju menscykeln. Alltså någonting händer. Man flyttar, man får nytt jobb, man blir sjuk. Någonting händer, det påverkas liksom. Ingen cykel är ju så här 28 dagar skarp under ett helt liv liksom. Så att det blir... Och då kan man se liksom att men nu är jag på väg hit. Och nu är jag på väg hit. Och jag kan tycka att det kan hjälpa mig ibland. Alltså speciellt när jag har varit väldigt mycket utåt. Så har jag haft en mens som har rört sig ganska mycket kring fullmånen. Och sen helt plötsligt så märker jag att den börjar skjuta på sig och komma till den andra. Då ser jag det bara som att jag bara ska hämta hem ett tag.
Mm.
Så jag tycker att
det är otroligt många cykler att hålla reda på samtidigt.
Ja, det beror ju på. Man behöver inte hålla dem liksom i sitt huvud eller sin kropp hela tiden. Men man kan ha dem som en liten, du vet, en aning. Man kan bara kolla lite. Så här.
Mm.
Om man vet, så här, gud, har jag börjat blöda så här? Okej, intressant. Hur känns det i resten av kroppen? För ofta ser det att man tänker att man bara alltid ska leverera och alltid vara på samma sätt liksom. Men när månen börjar pocka på och säga ta det lite lugnt, så tycker jag det är ganska starkt budskap faktiskt.
Mm.
Om man tänker också i nordisk mytologi så här är det ju så att månen och solen har ju samma pappa. Alltså Mundelfare har ju liksom, han och Natt har de här barnen, de här syskonen.
Mm.
Så det är också lite grann så att man, jag tänker att de kommer från samma källa. Att det finns en tanke att solen och månen ska jobba tillsammans för sig själva men också för människan.
Mm.
Och... jag menar, jag älskar ju solen typ lika mycket som jag älskar månen.
Ja.
Men jag skulle säga att månen kan hjälpa mig att komma åt mer dolda saker och gömda saker. Mer, liksom, mer hemligheter och viskningar. Mm. Medan solen ger mig kraften och styrkan och näringen att våga ta mig dit jag ska.
Men du... hur uppfattar du månen då som så här gudinna eller gud? Är det liksom en person, personifikation för dig, eller är det mer en kraft?
I början så tänkte jag att den var som en mångudinna. Alltså typ som att jag tänkte att det var en solgudinna. Men alltså nu... tror jag att jag fortfarande tänker att solen är som en solgudinna, en liksom livsgivande solgudinna, en feminin kraft. Medan månen, ja, den har för mig nu inte riktigt den känslan.
Mm.
Faktiskt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det bara, men det började nog med att jag började läsa mycket om en mer manlig energi i många kulturer och tyckte om känslan av att det var ett syskonpar.
Mm.
Men samtidigt så, jag vet inte riktigt. Ibland känns månen för mig också som en jättegammal förälder bara. Ja, jag lyssnar på dig. Vad har du att säga nu? Medan solen kan vara så här mera Yeah, baby, yeah. Jag vet inte, dåligt svar. Vad säger du?
Nej, men alltså månen är inte lika mycket personifierad för mig som solen. Alltså solen
Nej.
kommer verkligen som en person, som en personlighet. Medan jag tror att månen känner jag mer som en himlakropp eller som en kraft. Och kanske just det som gör att jag känner att jag har svårare ibland att närma mig månen, för att hen är mer tillbakadragen, vilket ju ligger i månens natur, att gömma sig bakom moln, att vara mörk ibland, att liksom inte så här bjussa på sin personlighet lika mycket kanske som solen, liksom att jag inte så här, är månen en person eller är det med en kraft, jag vet inte. Och det är ju kanske såklart precis i sin ordning liksom, men nej, jag vet inte riktigt lika mycket vem månen är som person som jag vet som solen, tror jag.
Månen har ju kallats för Mani i nordisk mytologi och också inom samisk andlighet så heter det Mano.
Och det betyder ju bara måne, så att
Ja,
det
det
säger ju inte
betyder
så
bara
mycket
månen.
egentligen.
Nej. Också i andra äldre traditioner, så typ i Mesopotamien, så kallades han för Sin, alltså Sin, och var en mån- och vishetsgud. Också kallad Ensu. Och han hade, alltså avbildades med de gamla statyerna, så har han liksom ett böljande skägg och en liten halvmåne på sin mössa. Så här gubben i månen, verkligen. Och sen finns det ju Thoth och Osiris, det finns Chandra, hinduistisk gud. När jag gjorde research nu så är det som att, precis som du säger i början där med solen, att man verkar inte ha, alltså innan grekerna och romarriket, så verkar det som att månen var manlig och att solen var kvinnlig. Och sen i det här maktskiftet, när man liksom byter, då måste man också flytta över hela de här feminina gudinnorna som har varit kopplade till solen, de flyttar man liksom över till månen då. Och då börjar man också jobba återigen med det fördolda och det är liksom att man tar bort den här solkraften. Ta bort, jag vet inte, månen är ju så här, den avgör ju, den är ju jätteviktig för bönder. När man odlar mycket så är det ju månen som visar säsongens rytm mycket mer än solen.
Hur då?
För att solen kommer ju, jag menar nu är det vår, nu är det sol, men det är ju månen som kan liksom, när månen är i sitt växande så är det, planterar man vissa grönsaker och grödor och rotfrukter, och när den är avtagande planterar man andra. Vissa fröer och knölar behöver mindre vatten eller mera fukt, och mindre fukt. Vissa behöver gro i mörker för att sen komma upp i ljus. Vissa behöver planteras i ljus, speciellt de som har typ kanske blad som har kommit upp och så vidare. Så att det är också så här att man vet hur man ska bruka jorden och man vet också när det är dags att skörda. För att solen kan ju vara, den är ju där den är, men det kan ju komma en storm, det kan ju komma jättemycket regn, och då har man liksom koll på de här mindre tidräkningen mellan fullmåne och halvmåne och växande måne, att nu ska jag ta de här, nu är det dags liksom, för nu är det den här månen i den här månaden. Och nu ser det annorlunda ut än vad det gjorde förra året. I de här
Just det.
väderkalendrar. Och min farmor hade en gammal dagbok där hon alltid skrev både sol och månanteckningar. Hon var värsta Stockholmsbruden, så har ingenting med det där att göra. Men hon hade fått det någonstans ifrån. Så att knyta sina handlingar till månen hjälper en ju att hela tiden vara i fas med det lilla. Men jag tänkte på de här barnen då som Mani har i nordisk mytologi. Alltså flickan Bil och den här pojken Juki. Jag läste att det var några forskare som tänker att de här barnen personifierar Manis olika faser.
Just det.
Har du hört någonting om det?
Det ringer en klocka på det, absolut.
Ja, jag tror att det är Maria Kvillhag som har skrivit om det faktiskt. För att flickan heter Bil, betyder snabb och ögonblicklig, och pojken heter Yuki, alltså Hyuki, som betyder att återfå hälsan. hon skriver ju också om att himmelsguden Thor har två barn. Ett syskonpar som heter Roskva och Tjalfi. Och att hon menar liksom att det kanske är så att Thor som himmelsgud också har en koppling till Mani, till månen. Och att hon föreslår ju även att Frej som då fruktbarhetsgud också har en koppling till månen. Att både Thor och Frej kan ha liksom varit en äldre himmelsgud som har haft koppling till månen. Till och med kanske varit själva månen. Att de här manliga gudarna då har varit månen och de här mer alltså Sunna, Freja, Nertus har varit solen. Och hon har det här mönstret där hon skriver om att ja, men alltså en manlig gudom är typ gift eller bror eller syster till en gyllene strålande gudinna.
Mm.
Om man bara hade solen, då är det ju svårt att räkna tiden. Eller? Vad säger du, Eldin?
Jag vet inte, du får förklara. Jag tänker att solåret finns ju, men det är kanske som du säger att det blir lite mer grova drag. Det blir inte detaljerat.
Nej, att det blir inte så detaljerat, att det blir liksom ja, men lite grova drag. För om man skulle säga så här, men vi ses vid solnedgången kan jag ju säga till dig.
Mm.
Men vilken solnedgång då?
Just det.
Och då kan det vara bra att man kan säga, alltså att man kan specificera tiden lite närmre.
Solnedgången och, på avtagande måne.
Ja, exakt.
Eller någonting, ja just det.
Ja, och jag vet att jag tror att det är Maria Kvillhaug också som pratar om den här i dikten. Jag vet inte hur man uttalar det, men det vet säkert du. Vaffbrusnismal.
Vaftrudnersmal.
Ja, vaftrudnersmal. Där står det: gudar i sin nåd skapte ny och nedan för att mäta människors tid.
Mm.
Ja.
Att det är månens liksom uppgift.
Ja. Mm, det är månens uppgift.
Mm.
Och jag måste säga, sen jag flyttade ut på landet och började odla, så är det ju verkligen så att man känner, jag kan känna en stress om jag missar typ en vintersådd i januari fullmånen. Då vet jag att nästa fullmåne är ju liksom i februari. Det är bra om jag kommer ut innan nästa fullmåne.
Känner du då liksom att du inte kan så i mörkmåne? Nej.
Det beror ju på vad det är för någonting som jag ska så för någonting. Men det är snarare så här att jag vet att om det är så här, det är bra att så de här sakerna nu vid den här tiden.
Mm.
Då betyder det ju att de här fröna behöver ju den här tiden i mörker för att kunna gro så småningom.
Mm.
Och då kan det vara så här, men det, jag tar det nästa vecka. Och sen så bara märker jag att men shit, nu är det ju avtagande månad. Då har det gått 2 veckor. Alltså, jag är ju en person som inte har så lätt för klockslag och tider och datum. Det vet ju du som jobbar med mig. Jag tycker att det är lättare att jag blir påmind om månen. Jag bara, nej men gud, har det gått 2 veckor?
Mm.
Och där, medan jag är i solen, där jag blir lite så här, alltså jag blir ju så lealös av solen och bara, det är så nice. Jag bara ligger och är helt avslappnad och vet typ inte vad någonting är längre.
Mm.
Jag tycker att det är intressant att tänka att månen jobbar lite mer i det fördolda. Ett slags delikat finlir och solen är den här stora livskraften som allting fungerar runt.
Och att de är syskon eller älskare och det är inte en dualism, det är inte en motsättning mellan dem.
Nej. Vad har du för bästa solceremoni då?
Jag vet inte. Har du någon?
Min bästa solceremoni, det är att vara naken på en varm klippa.
Mm.
Min bästa månceremoni är att vara naken på en varm klippa.
Du bara var naken så är det bra sen. Nej, men jag tror att när du säger så här, vad är din bästa solceremoni, så tänker jag att jag tror att vintersolståndet är min favoritsolceremoni faktiskt. det är ju en annan sida av solen. Men vi pratar om solen som liksom den här kraftfulla supergudinnan. Men det är också det lilla, lilla solbarnet som kommer tillbaka. Och med så mycket hopp och löfte. Alltså det är som om det är ett ord som för mig som jag förknippar med solen, så är det hopp. Det är väl också så här, ljuset ur mörkret. Precis som månen också är ett ljus i mörkret. Mm. Liksom, så blir det vintersolståndet att hälsa den första gången som solen faktiskt börjar ta över mörkret. Liksom. Den är viktig för mig. Och baka solbröd brukar vi göra då.
Ja, men där tycker jag vi avslutar, Eldin. Vintersolståndet, det är solens återkomst. Det är då Maria föder en son på engelska. She gives birth to a son. A son. Jag förstår inte hur kristendomen har missat det där förresten. Men okej. Tack så jättemycket. Fan vad härligt att få fördjupa sig i sol och måne.
Verkligen. Tack för att du och alla lyssnare som har önskat massa månprat. Nu fick ni solen också för att jag är med i den här podden.
Völvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid.
Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att då drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom.
Låt Völvan tala.
Den här Völvans spådom går till vår Patreon Lisa Johansson.
Tack Lisa! Puss puss!
Tack Lisa! Och när jag satt med ditt namn så förflyttades jag till en örtträdgård. En sån här, du vet, klassisk klosterträdgård med liksom stenläggningar och alla de här dofterna och liksom de här varma, torra, örtiga dofterna av lavendel och timjan och allt möjligt som kan finnas. Så tittade jag mig omkring och så fick jag syn på någon som var klädd i nunnedok. Och då var det namnet som dök upp för mig. Ingen annan än Hildegard av Bingen.
Jag visste du skulle säga Hildegard. Åh, yes!
Jag tänkte på dig. Jag tänkte att så här, varför ska jag ens researcha Hildegard? För att jag har ju en expert här. Men jag gjorde det i alla fall. Och så får du fylla i. Vi har ju pratat och nämnt Hildegard av Bingen. Eller Rebecka har gjort det i podden. Men nu blir det ju perfekt. Nu får hon en liksom, liten egen bit här. Hon är ju en legend inom mycket av det vi gör. Född på 1000-talet i Tyskland. Och hade liksom redan så här visioner som barn och var så väldigt speciellt litet barn. Och skickades då till ett kloster. Kanske för att hon var speciell. Men också för att hon var yngsta barnet typ. Och blev senare abbedissa för det här klostret. Och hon jobbade med liksom religion, etik, dikter, filosofi, medicin, musik. Alltså verkligen allt. Och var dels ganska kontroversiell, för att en sak som hon predikade var ju då liksom att man inte skulle leva i askes, att man inte skulle leva liksom fattigt, utan att mer så här, njuta av kroppen, av det som finns på jorden. Liksom annars finns det ju det här fattigdomsidealet kanske i så här klosterlivet. Och det finns liksom en berättelse också av där hon och hennes nunnor dansade med utslaget hår i kyrkan. Tänk vilken skandal. Och hon var ganska kick-ass. Hon tog påvar och kejsare i upptuktelse och tillrättavisade dem när hon tyckte att de var korrumperade och dåliga. Och var också väldigt frispråkig om kvinnors sexualitet. Samtidigt som hon var kontroversiell så var det också så att kungar och påvar liksom hade henne som så här läkare och rådgivare. Så hon var ju också mäktig. Liksom. Hon var inte någon underdog. Och just liksom kopplingen då till örter och till örtträdgården är ju liksom hon, nu får du rätta mig här om du tycker att jag missar någonting, men det som jag har förstått det som är att den grekisk-latinska kunskapen om sjukdomar och läkeurter, att det var hon som kombinerade det först med traditionell folkmedicin, att hon var den första som använde liksom inte latinska namn på växterna utan tyska namn, och att hon också använde en helhetssyn på människan. liksom att titta på liksom kropp, själ, ande när det gällde liksom sjukdom. Det jag liksom kände från det här budskapet från henne var så dels var det ju det här med örterna, Lisa. Att liksom, att jobba med örterna och liksom sitta med dem, dofta på dem, odla dem kanske. Men också så tänker jag liksom att hon, Hildegard, verkar ha varit en person som verkligen var väldigt så här kunskapssökande. Liksom att så här, ja, men kanske söka kunskap, nörda in sig och samtidigt liksom den här holismen, att det inte bara är en mental process, det är inte bara så här att läsa fakta, utan att liksom ha med kroppen, ha med anden. Vad tänker du? Du tänker säkert jättemycket om Hildegard.
Hon är verkligen intressant alltså, i att hon gjorde så himla mycket olika saker. En riktig allkonstnär. Liksom. Hon är också matematiskt jätteduktig. Första geniet. Och just att hon tog den här platsen. Jag tycker att hon är en person som står i sin kraft. Alltså hon viker inte. Hon säger inte, åh men nu gör jag bara det här och bara det här och bara det här. Utan hon verkligen ser den här helheten. Inte bara i sina texter om Gud och liksom den kroppsliga kärleken till Gud. Eller med sin väldigt ganska kontroversiella läkekonst. Eller att hon liksom också målade och jobbade med formler och stärkte kvinnors roll.
Mm.
Så jag tänker att hon, för mig är Hildegard alltid, alltså hon slutar aldrig att förvåna mig med vad hon har gjort för någonting. Det känns som att det kommer upp någonting nytt hela tiden. Så visst, ja, hon hade status. Hon skapade sig också status och hon skapade sig möjligheter att påverka. Så jag tänker att kanske Hildegard kan också komma till dig som en påminnelse om att vad, liksom, vad är ditt kloster och din trädgård?
Mm.
Och mycket av Hildegards medicin är, alltså så här, bland annat, vi kan lägga upp det här receptet. Det är ett 900-årigt gammalt recept på nervkakor.
Som man ska du har ju bakat dem till mig en gång.
Ja, eller hur?
De kan vi lägga upp det receptet. De är inte så goda.
Nej, de är inte så goda för de har ganska mycket muskotnöt i sig. Men tanken är ju att de ska vara söta. Att man inte heller behöver lida med läkningen.
Mm.
3-5 kakor varje dag ska man ta. Och det är mycket kryddor, nej, lika mycket kanel och mycket muskotnöt. Men jag lägger upp det receptet på...
Ja, gör det.
Jag kan lägga upp det i eftersnacksgruppen, det är jätteroligt.
Ja, men vilket bra perspektiv. Nu när du sa det så känner jag bara ja. Alltså just det här att... Att man inte måste välja så här, vad är min grej? Jag är solpristina. Mm. Eller jag är häxa. Men jag kan också vara det här. Jag kan också vara det här helt andra. Jag kan liksom vara hur mycket som helst. Måste inte definiera sig själv som en enda. Liksom. Det känns som att hon bara liksom transcenderade alla sådana liksom, påhittade gränser.
Ja, verkligen. Verkligen. Gud vad fint att Hildegard kom. Jag börjar nästan gråta.
Ja, tack Lisa för... Att du stöttar oss och tack för att jag fick hänga med dig och Hildegard. Tack Ruby för all din kunskap och för ditt månmagiande.
Ja, och tack Eldin för ditt solande. Jag tycker också alla, ett råd från mig till alla inför sommaren är att ta tillbaks topless solandet som bara har försvunnit från våra stränder.
Mm.
Varför då? Tänk på det!
Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du
betygsätta podcasten,
prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet,
bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com/formodrarsmakt.
Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmödrars Makt Eftersnack.